Vi har kommit till kapitel 7 i andra Mosebok som vi håller på att prata om i den här serien Släpp fångarna loss. Och det vi ska läsa om nu är den första så kallade plågan. Gud gör ett stort tecken som en del i hur han befriar Israel från Egypten. Men min uppgift är inte att gå in på de här plågorna, för det kommer vi få höra nästa söndag. Utan mitt uppgift är att prata om motstånd. Faraos obeveklighet. Han ger sig inte. Och israeliternas och vårt motstånd. Låt oss läsa texten. Andra Mosebok kapitel 7, vers 14. Herren sade till Mose: Farao är omedgörlig. Han vägrar att släppa folket. Intressant. Vad händer sen då? Gå till honom tidigt på morgonen när han går ner till floden. Ta med dig staven som förvandlades till en orm och ställ dig och vänta på honom vid flodstranden. Säg till honom: Herren, hebreernas Gud, sände mig för att befalla dig att släppa hans folk så att de kan frambära offer åt honom i öknen. Men hittills har du inte velat lyssna. Nu säger Herren: detta ska visa dig att jag är Herren. Med staven i min hand ska jag slå på Nilens vatten och det ska förvandlas till blod. Fiskarna i Nilen ska dö och floden ska stinka så att egyptierna inte kan dricka av dess vatten. Herren sa det till Mose: säg till Aaron att ta sin stav och sträcka ut den över Egyptens vatten, dess floder, kanaler och dammar, alla dess vattensamlingar, så att de förvandlas till blod. Det kommer att vara blod överallt i Egypten. Till och med i träkärl och stenkrukor. Mose och Aaron gjorde som Herren hade befallt. Han lyfte sin stav och slog på Nilens vatten i närvaro av farao och hans hovmän. Och allt vatten i floderna förvandlades till blod. Fiskarna dog och floden stank så att egyptierna inte kunde dricka vattnet därifrån. Det var blod överallt i Egypten. Men de egyptiska siarprästerna åstadkom samma sak genom sin svartkonst. Och farao var obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aaron, alldeles som Herren hade sagt. Han lämnade dem och återvände hem. Inte heller nu lät han sig påverkas. Härlig text. Börja positivt. Farao är omedgörlig. Slutar lika härligt. Farao var obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aaron. Och liksom de här orden. Han lämnade dem och återvände hem. Så lite nonchalant nästan. Inte heller nu lät han sig påverkas. Psh, psh. Vad är ni för några myggor? Det är som att farao framstår som en slags gudaliknande kung som ingen kan ro på. Och regimer som hans, de har ofta en särskild teknik för att liksom kväsa människor eller liksom underkuva människor. Å ena sidan då resignation, det är ingen idé. Vad ska min insats liksom leda till? Det kommer inte ge något. Arméer, ståtliga palats och rikedom kan göra att de här regimerna ser ut som att de är totalt allsmäktiga. De har all makt och det går inte att rucka på dem. Å andra sidan, rädsla. Blir inte kostnaden för stor här? Tänk på om barnen drabbas. Tänk på om jag blir utfryst. Tänk om. Och hot om repressalier och liksom straff är ju verkligen verkliga. Och på det sättet då så ingjuts den här rädslan. Rädsla och uppgivenhet kväser alla former av motstånd. Farao är obeveklig. Och den här predikan ska handla då om att inte bländas av faraos makt. Eller andra regimers makt för den delen. Och om ett speciellt form av motstånd som kommer ur gudstjänstfirande. Vi kanske kan tala om gudstjänstfirandets motstånd mot den bländande makten. Först då, min första punkt. Vad ska jag prata om först? Jo, farao och systemet. Alltså inte systembolaget nu, utan att faraos omedgörlighet förstår vi lite bättre om vi förstår det mot liksom bakgrund av vad man skulle kunna kalla systemet, eller vad jag ska kalla för systemet här i den här predikan. Eller som vi kanske hela predikosyren kallat för systemet, nämligen det här mörka och fallna sidan av vår tillvaro. Det mörka och det fallna. Vad är då det här systemet för någonting som så att säga liksom ligger bakom farao, eller som han liksom är någon slags representant för väldigt tydligt i den här texten? Ja, en ledtråd får vi i det Moses ska säga till farao. Han blir ju skickad till den här mäktiga, gudaliknande kungen och säga följande: Herren, hebreernas Gud, sände mig för att befalla dig. Det är intressant, befalla dig att släppa hans folk så att de kan frambära offer åt honom i öknen. Men hittills har du inte velat lyssna, men nu säger Herren detta, alltså det här blodet som vi läste om, floderna, vattnet blir till blod, ska visa dig att jag är Herren. Och i den här versen så skymtar vi den här konflikten som egentligen finns i hela den här Exodus-berättelsen, eller hela andra Mosebok, mellan Gud å ena sidan och farao å andra sidan. Och vad handlar det om? Jo, farao ser Israels folk som sina slavar. Men vad han inte verkar ha förstått, och det Mose försöker säga, det är att Israel är Guds folk. Så frågan är lite, vems folk är Israel? Vem ska de tjäna? Och det är som att farao försöker ta Guds plats. Men det är Gud som är Herren. Det är Gud som Israel ska tjäna. Och faraos vilja här då i den här texten att vara någon slags gudalik despot kan spåras tillbaka till syndafallet. I begynnelsen, för er som minns skapelseberättelserna, fick människan i uppgift att leva i skapelsen på Guds villkor och härska över djur och natur. Hur ska man beskriva det? Ja, hon blev given uppgiften att utöva en makt som lyfter andra och får andra att blomstra. Men den gåvan var inte nog. Ormen frestar människan att roffa åt sig mer än vad de har fått. Och i första Mosebok så står det så här. Ormen säger så här till de första människorna: den dagen ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Nu eller där och då hände något som en gång för alla förändrar den mänskliga tillvaron, vår tillvaro, vår värld. Om inte människan låter Gud vara måttstocken, då behöver någon annan bestämma vad som är gott och ont. Och hör och häpna. Det finns gott om människor, likt farao, som gärna vill ta den platsen och bli gudar över människor. Och när då de här första människorna försöker ta Guds plats, så föds det här systemet, eller vad vi ska kalla det då. Den här aspekten av tillvaron, det mörka vår tillvaro, som är någon slags mörkt maktspel om vem som ska vara Gud över vem. Och farao är någon slags synlig representant här i texten. Vem är det som folket ska tjäna, Gud eller farao? Man kan ju fråga sig nu då varför det här systemet, det här mörka maktspelet gör att farao blir omedgörlig. Han vägrar att ge sig. Ja, man kan väl kanske förstå farao, någon liten tjomme som Mose dyker upp och säger nu liksom släpp Israel. På ett mänskligt plan så där kan man tänka det så. Men om vi försöker borra lite djupare. När då det här systemet som jag pratat om, eller vad vi nu ska kalla det, dominerar vår tillvaro, så präglas våra mänskliga relationer inte bara av en makt som lyfter andra, tjänandets makt, utan också av dominerandets makt på andras bekostnad som trycker ner andra. Självklart är det så att Gud finns och därmed finns godhet i vår tillvaro. Men när systemets mörka logik sipprar sig in i våra olika relationer, i institutioner, i samhälle, kultur, allt det här, då händer någonting. Då är det lätt att makt blir ett ändamål i sig, och en sån makt är rätt berusande. Jag vet inte hur mycket ni gillar Tolkien eller om ni har sett Sagan om ringen, men det är verkligen så här super fantastisk illustration av vad makt kan göra med människor. Den här ringen som om man har den har man makt. Och folk blir bokstavligen galna i dess närvaro. Nu kan det vara lite mer subtilt i vardagen än just som det är i Sagan om ringen, men den illustrerade det här maktspelet på något sätt. Och i Egypten så satt farao på tronen och det var han som ville vara Gud. Han tryckte ner Israel och gjorde dem till slavar så att eliten kunde få bo i sina härliga palats. Få fick leva gott på de mångas bekostnad. Men det är viktigt att se här att ingen av dem, alltså varken farao eller Israel, är fria. Då kan man ju tänka att det bara är Israel som är förtryckt och farao har makt och liksom är fri. Men han drivs också, eller han drivs inte minst kanske jag ska säga, av systemets mörka maktlogik. För honom är det som att det här mörka i tillvaron gör att han bara ser två alternativ. Antingen är det jag som trycker ner, eller så blir jag nedtryckt. Antingen är det jag som vinner, eller så är det jag som förlorar. Och eftersom han har makt så vill han ju behålla den. Han vill förbli vinnare. Han vill inte bli förlorare. Han vill sitta kvar på sin tron. Och han får mycket att förlora. Och hur ser det här ut i det lilla då? Alltså om man ska ta min lilla värld och arbetsplats på universitetet. Ja, vi ska inte prata så mycket om det, för det går ju en fantastisk analys av systemet på universitetet. Men vi kan bara ta en enkel liksom bild. Vad händer när två enheter på jobbet slås ihop? Om vi människor frestas av att ta på systemets glasögon, så tänker vi, ja, nu kan vi vinna eller förlora. Det går aldrig att båda vinner. Båda de här enheterna ska slås samman, kan inte vinna. Glasögonen säger antingen vinner vi eller vi förlorar vi. Och så agerar vi utifrån det. Det blir inte alltid så konstruktivt. Det gäller att försvara den lilla makt som vi har. Nu är det lite mer subtil kanske än vad jag överdriver lite här för att få fram en poäng. Men jag tror flera kanske har känt av det där en gång. Den här se andra som rivaler. Och farao är fast i det här maktens ekorrhjul, eller vad vi ska kalla det. Men förstås, Israel, hans undersåtare, är ju inte heller fria. De är också fast här, fast på ett annat, mycket mer hemskare sätt då. De drabbas hårt av faraos vilja att hålla kvar sin makt. Det här med systemet då, varför gör det att regimer som farao då tycks omöjliga att rå på? Varför bländas vi av faraos makt och även andras makt, liknande regimer? Ja, jag har ju varit inne på att det här systemet, eller vad vi nu ska kalla det, kväser oss genom att göra oss rädda och göra oss uppgivna. Vi hotas med någonting och då blir vi rädda. Och vi bländas av de här ståtliga byggnaderna, de här makterna, de här musklerna som flexas. och vi tänker att det är ingen idé. Och vad som är viktigt att ha med sig här, tänker jag, är att om man vill underkuva ett folk, här tips i hur man ska förtrycka någon då. Om man ska underkuva ett folk är det ju inte bara viktigt att tukta kroppar, alltså att få folk att leva på ett särskilt sätt. Utan minst lika viktigt och kanske ännu viktigare att förändra människors sätt att se på sin tillvaro. Och totalt bara bryta ner alla tankar på hopp om något annorlunda. Och jag tror att de här systemets glasögonen, eller vad vi ska kalla den här makt, den här onda maktlogiken som finns i vår tillvaro, men det är inte allt, men en del. När vi tar på oss de glasögonen, när Farao tar på sig de glasögonen, ska vi säga, då gör att han agerar ute på ett visst sätt. Men det sorgliga är att även de förtryckta har de här glasögonen ofta. Eller manas, lockas in att ha de här glasögonen. Vinna eller försvinna. Trycka ner eller bli nedtryckt. De två alternativen. Och det är klart, är man då i Israels situation, har ingen makt. Farao har all makt, vi har ingen makt. Då finns det bara en dom kvar över ens liv. Vi är förlorare. Vi har ingen makt. Det går inte. Det finns inget hopp. Har ens Gud tillräckligt med makt för att trycka ner den här hemska förtryckaren? Det var väl det Samuel predikade om kanske för ett tag sedan. Den här, vad är det Gud har gjort egentligen? När han skickar Mose. Och folket var upprörda. Men tänk om de enda alternativen som vi har inte är att trycka ner eller att bli nedtryckt. Att vinna eller försvinna. Tänk om Gud besegrar faraotyper genom att ge sitt liv för dem. Vad gör denna insikt med vårt hopp och vårt motstånd? Med vår rädsla och vår uppgivenhet. Som vi sjöng i den här sista lovsången. Open up my eyes. Det är min andra punkt idag. Om gudstjänstfirande som en speciell form av motstånd och revolution. Jag tänker att hopp föds i gudstjänst. I gudstjänsten, när vi firar gudstjänst. Jag hoppas verkligen att det någon gång är din erfarenhet. I den här texten så är det som att evangeliet kommer i det lilla ordet hittills. Mose blir omvänd att säga till Farao, men hittills har du inte velat lyssna. Det vill säga, bara hittills. Någonting är nu på gång. Faraos förtryck är inte för alltid, framtiden är öppen hittills. Och Mose, han säger ju det här, de här orden, men hittills har du inte velat lyssna. Ja, men det är ju lite som om man skulle dyka upp från ingenstans hos Vladimir Putin eller vem vet jag och bara ursäkta lite, det här du håller på med, vad är det där, Krimhalvön eller vad det heter nu, så vad håller du på med, alltså, kan du inte bara ta lugna ner lite? Så det, på något sätt så är vi kanske lite så vana med den här besättningen så vi glömmer bort hur sjukt det är att han går här och säger till den här stora mäktiga mannen att du bara hittills inte har velat lyssna, men nu kommer du snart göra det. Hur vågade han? Jag tänker att förklaringen står att finna i texten, i hur det beskrivs då, när liksom Mose i sitt tal beskriver målet med att de ska befrias. De ska gå ut i öknen och frambära offer åt honom i öknen. Och det är ju det här med offran, det är massor med gamla ord. Men det handlar i stort sett om att fira gudstjänst. Man anar att Mose och Aaron gång på gång fallit ner i tillbedjan. och att något har hänt i det här gudstjänstfirandet. Att deras sätt att se på tillvaron har förändrats och att de på något sätt därför vågar gå. Även om de av er som har läst andra Mosebok vet att Mose är rätt svårflörtad. Men någonting har hänt. Han vågar tro, han vågar hoppas. Och i gudstjänsten så tänker jag att vi byter systemets glasögon mot Guds perspektiv. Vi ser inte bara två alternativ, vinna eller försvinna, trycka ner eller bli nedtryckt. Och vi inser någonstans också att det är Gud som är Gud. Och sådana här makthavare som verkar som stora gudar är faktiskt skapade varelser. Och även om det finns då självklart jättemycket förtryck då och nu, så finns det ett hittills. Hittills finns ondska och synd i vår värld, men inte för all evig framtid. Det finns ett slut för systemet. Det finns ett slut för faraos makt. Och redan nu finns det hopp, men förstås kanske allra mest i den framtida uppståndelsen från de döda. Men vad är det då för hopp som formas i den här gudstjänsten? I vår gudstjänstfirande, alldeles oavsett hur det ser ut, vilken liturgi vi har. Jag tänker att det är ett väldigt, väldigt särskilt hopp. Och det är det som är svårt. Kanske det som är bland det svåraste som finns att omfamna. Så nu får ni lyssna lite noggrant. Om vi utgår då från systemets kategorier, vi tar på systemets glasögon, då tänker vi, som jag varit inne på flera gånger nu, härska eller förtryckas, vinna eller försvinna. Och utifrån ett sådant sätt att tänka så formas ju ett visst typ av hopp. Vårt hopp, givet systemets glasögon då, blir Gud ska vara som farao, fast lite starkare och lite snällare. Trycka ner förtryckarna. Om bara Gud kunde vara lite starkare. Och när inte det sker då så blir vi nedslagna. Det händer inget. Men det är lite som att säga, åh vad skönt att Biden är president i USA och inte den där hemska Trump. Men om vi ska liksom lägga det här systemet, tänket då på Biden och Trump, så får man nog på något sätt medge att om världsliga imperier i grund och botten bygger på systemets logik med trycka ner eller bli nedtryckt, så kan inte en snäll kille som Biden stå utanför det. Utan hans roll som president kräver av honom att han trycker ner förr eller senare. Och vårt hopp är inte till en Biden, om vi nu ska jämföra Gud med Biden. Det hoppas han tar det som en komplimang. I kontrast då mot en slags faraolik Trump. Vårt hopp är väldigt, väldigt annorlunda. Guds makt är ett kors och det är nog det svåraste att omfatta i hela tron. I gudstjänsten, när vi möts, när vi faller på knä eller vad vi nu gör, lär vi oss se att alla regimer med sin gudaliknande, som bländande makt har besegrats av ett litet plutt. Ditt slaktat lamm. Alltså Jesus. Den där bilden kommer från Uppenbarelseboken. Jesus som det slaktade lammet. Som besegrar de stora nationerna. De stora monstren. Och det är den starkaste makten i hela universum. Vi vill ha en Biden, men vi får ett lamm. Alltså korsets makt är totalt upp och ner. Gud kommer underifrån och han är därför inte alls lika synlig som de här mäktiga faraonerna som vi kanske väntar oss, eller en Biden då, en snäll farao. Och det som kommer uppifrån, maktens uppifrån och på något sätt, behöver inte alltid vara ont förstås. Men systemet gör att farao och andra där uppe med mycket makt uppfattar att de har mer att förlora och vinna. Och det är inte en särskilt kreativ utgångspunkt för att lyfta andra. Och Gud i det här lammet satte stopp för systemet. Inte genom att trycka ner uppifrån utan att lyfta nerifrån. Med systemets glasögon på igen så ser vi lammet och vi ser korset som svaghet och nederlag. Vi förväntar oss en mäktig man som kan sätta ner foten och trycka till. Vad vi får är ett litet lamm. Ja, vi får ta lite paus där. Aktivism har en självklar plats i motståndet mot farao. Men det behöver komma ur gudstjänsten. För i gudstjänsten så lär vi oss kliva ner från våra troner. Vi lär oss tillbe Gud. Och vi lär oss ta av oss systemets glasögon. Och vad som då händer är något fantastiskt vackert. Och det är väldigt svårt att beskriva. Och den bästa beskrivningen som jag hittat är att jag får helt enkelt låna från andra som har beskrivit det. Jag lånar en bön som Andreas citerade här för några veckor sedan. Så här bad några kvinnor i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Herre, minns inte bara män och kvinnor av god vilja utan även de med onda uppsåt. Minns inte allt det lidande de utsatt oss för utan minst en frukt som våra liv burit genom detta lidande. Vår kamratskap, vår lojalitet mot varandra, vår ödmjukhet, modet, generositeten, den hjärtas storhet som kommit ur allt detta. Och när de en dag kommer till domen, låt de frukter vi burit bli till deras förlåtelse. Vad är vårt hopp? Jo, en sån frukt. Ett korslikt motstånd är vidgade hjärtan som skapar en slags generös vänskap i systemets glipor och sprickor. En vänskap som är starkare än förtryck och död. Modet, ödmjukheten, lojaliteten mot varandra. Generositeten, hjärtats storhet. Avslutningsvis då, slipper ni här, om ni står här och snyftar längre. Det är ju fantastiskt lätt att bländas av regimers makt i det lilla och det stora. Och faraos makt ska liksom inte minska det på något sätt. Den var verklig och otroligt tung att bära för israeliterna i Egypten. Han tycks orubblig. Går det att bryta hans förtryck? Och de goda nyheterna i den här texten, det är ju att det alltid finns ett hittills. Systemet, vare sig det är farao eller någon annan form, dess makt är inte evig. Och gudstjänstfirande, det kan lära oss och få oss att hoppas att en annan värld är möjlig. Men vårt hopp står inte till de här mäktiga männen som det oftast handlar om. Som har kraft att trycka ner utan till det här slaktade lammet. Det är korsets och kärlekens makt. Och ibland så, nu när det snart är vår, så tänker man ju lite på Tussilago. Denna fina lilla gula vårblomma som inte är så mycket för världen men som ändå kan ta sig upp genom asfalt. Jag vet inte om ni har sett sådana bilder någon gång hur de liksom tar sig upp genom asfalt. Lite mer så är korsets makt och vårt motstånd. Gud ber dig inte att vara en hjälte och fäkta ner de här mäktiga männen. Gud ber dig att fira gudstjänst så att du får ett vidgat hjärta. Då kan förunderliga saker hända. Då viker rädslan. Då viker uppgivenheten. Låt oss be. Tack Gud för att du har blivit människa och besegrat allt det mörka i vår tillvaro. Tack att du har givit oss ett slaktat lamm. Hur svårt det är att begripa, hur svårt det är att omfatta det, så får vi tro och hoppas. Och vi vet att det är den starkaste makten som finns i hela universum. Kärlekens makt. Ge oss öppnade ögon. Låt oss få se hur du verkar. Och att det som syns och som ser stort ut och mäktigt och som bländar oss och som gör oss rädda och uppgivna. Låt oss få se att det inte har sista ordet över våra liv. Det finns alltid ett hittills. Vi ber så i Jesu namn. Amen.